Jaha, vi är återuppståndna, precis som Eddie.
Mm.
På Live After Death. Så är det. För vi är tillbaka, för det finns ju nyheter att prata om, såklart. Och, men samtidigt så kan vi ju inte hoppa rakt dit. Det vet vi båda två, Joel. Vi kan aldrig börja ett avsnitt på det ämne som vi ska avhandla. Så
nej, det vore ju systemfel.
Så är det. Då följer vi inte manus, helt enkelt.
Nej. Nej. Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Så vad föreslår du att vi börjar, Axel?
Nå, vi får väl lov att börja med att konstatera att det var en stund sen sist. Jag känner mig ärligt talat lite rostig.
Det gör jag också. Jag så här funderar på att när vi senast bandade. Vi gjorde ett jättekort avsnitt i år, och det var när vi monterade in Senjutsu i pyramiden, vilket ju var någon slags mini-avsnitt, vilket det här också kommer att bli. Och sen gjorde vi ett temaavsnitt med två gäster också. Men det var ju också så här, alla fick en röst, så där var vi plötsligt en kvartett.
Precis.
Så det är ju nästan ett år sedan vi har suttit. Det var snö ute då, och det snöar ute nu, när vi senast satt och pratade.
Ja. Det stämmer. Ja, nej, jag har inte samma mikrofon som jag brukar, för att jag hittade inte ett stativ, så jag var tvungen att ta en sån här vanlig dynamisk handheld mikrofon.
Nej.
Men jo, det stämmer. Det stämmer. Men den är av god kvalitet. Den är tillverkad i England, så att vi ska hoppas att den duger, men det kan hända att det liksom lite så där pena och FN och SN. Det är lite jobbiga i öronen för vissa. Kanske.
Så du står lite som en kryssningsvärd där hemma i Vasa du just nu.
Exakt. Så är det. Jag håller bröllopstal eller någonting sånt.
Vad trevligt. Nej, jag har ju min samma trygga setup som vi alltid haft i med att jag hoppar på nästa poddprojekt efteråt. Så det är ju ganska... Gånger som denna är det väldigt behändigt att ha sin plats där alltid. Man bara sätter sig och trycker på en knapp så.
Ja, en station.
En station, liksom. Men nu, ja, men, hur har livet lekt?
Ja, och för den kanske som eller har missat föregående avsnitt, så alltså Joel börjar podda om filmer från ett väldigt specifikt decennium. Mellan 96 och 06 förstås, tillsammans med Tage då, som figurerar i Maiden-podden och allt det här. Men med mig så är det bra, jag har poddat otroligt lite. Faktum är att jag bara just för att det har gått så lång tid sedan jag har poddat, så jag också lite lyssna ibland på gamla poddar jag själv har gjort. Mm. Och på något vis där kunna konstatera att fan vad man har babblat. Alltså som så mycket. Att man har haft så otroligt mycket att säga om saker. Men att det liksom, jag är inte van att prata så här länge, så här kurerat om något specifikt ämne. Att det är nog den där rostigheten sitter nog i. För nu pratar jag bara i all korthet till barn i vardagen. Liksom. Mm. Jag gör alltså nyheter för barn nu för tiden, till mitt yrke. Så det är liksom väldigt kortfattade saker man behöver säga då.
Och då ska det cut to the chase, liksom. That's it, snabba.
Ja.
Det är TikTok-generationen du kommunicerar med.
Så är det, och den här podden är ju raka motsatsen.
Mm. Ja, det är nog den. Alltså vi är ju nog de här liksom babblande farfarna på bröllopsfesten i Rime of the Ancient Mariner. Vi är ju nog det. Det är bara att konstatera.
Det är nog det. Ja. Gamla hur är det själv
som ingen orkar lyssna på? Ja, men nu är det bara fint. Det lider mot jul så där, så att det är ju alltid extra spännande, och gånger som den här så är ju någonstans vårt sista officiella Powerslave-avsnitt kommer. Mm. Ge sig alltid lite till minnes där kring jultiden, för det var det hade byggts upp så mycket till det, så jag förknippade väldigt mycket med Maiden-podden julen faktiskt. Jag förknippar inte julen jag förknippar Maiden-podden med julen och julen med Maiden-podden, båda vägarna faktiskt.
Ja, nej, men precis. Jag håller med dig. Det var en fin, det var en liksom känslofylld afton.
Mm.
Och det var så här. Ja, men jag förknippar julen däremot med krigsfilmer och andra världskriget tänker jag på. Då jag tänker på julen av någon anledning.
Okay.
Och jag tror att det är för att jag har tittat på krigsfilmer och spelat krigsspel.
Aha.
Sådär, i tiderna före jul, då jag var typ tonåring. Och det har liksom satt en viss prägel på något vis. Sen är det mystiskt. Men det är väl ungefär lika långt ifrån Jesus som Iron Maiden är, antar jag.
Så är det, så är det. Och nu så här, så lite dra oss mot tematiken. Ni som lyssnar på föregående avsnitt, så Maiden har begett sig iväg på en turné, det vet ni. Och den är färdig avhandlad för denna gång, och vi såg den, i Tammerfors och så vidare. Nu fortsätter den inte i Europa dessvärre till näst, utan det blir Oceanien, Japan, det blir USA, lite Sydamerika och så vidare. Men de är ju keeping busy. Jag menar, Steve ska ut med British Lions nu i början på året. Bruce, som vi är, liksom, varför vi sitter här idag, ska ju ut på en hyfsat omfattande europeisk turné, får man väl ändå lov att säga. Och också över till andra sidan, väl Mexiko åtminstone, som man skulle spela i. Så de... Time is not always on my side, började det nog kännas liksom hos gubbarna nu att... Att nu ska det nog hinnas med mycket innan projektet är överstökat för denna gång. Och till och med Nico hade ju sin sedvanliga årsfest i Florida på sin restaurang där han spelade med Titanium Tart. Men jag tror inte att han gjorde något uruppförande den här gången på något märkvärdigt. Liksom. Han spelade inte liksom Bruce Dickinsons Mandrake Project live.
Nej, exakt. Sista låten, den där, vet du. Ja, det var avslutande kapitlet. Nej, ja, det var nej. Klassiskt. Inget sånt den här gången.
Så att, nej, men de har ju mycket att göra. Mig veteligen så är väl Nico på liksom helningsvägen hela tiden också, liksom återhämta sig bättre och bättre. Jag tyckte, jag tittar faktiskt på något litet, de spelar ju åtminstone. De spelade något sen och den heter Stranger in a Strange Land.
Precis.
Och där var hans ände var nog betydligt piggare där, liksom när jag sa nu, då du typ från i lördags. Så att nu började de chopsarna på hans tomtoms komma tillbaka, vilket också är väldigt, väldigt glädjande.
Ja, herregud. Nu, han är ju på fysio varje dag, så att säga. Spelat trummor. Ja.
Men i relation, jag tänker så här, Bruce Dickinson, The Mandrake Project, i relation till Smith Cosen, var placerar du det här och i relation till British Lions?
Det här väger tyngre än alla.
Och till Titanium Tart kanske också faktiskt, kan vi inte exkludera.
Ja, alltså, så är det. Nej, det här är... Där, de är ju någonstans hobbygrejer. Men det här känns ändå som... Nej, jag vet inte. Bruce har en sån... han bär ju så mycket av Maidens allvar. Och jag tror han är väldigt medveten om att fansen förväntar sig kanske lite mer av honom än av de andra. Bara. Så att det bär ju nog en annan tyngd, det här. Än Smith Cosen, som var en one-off-grej. Och liksom Nichols barband. Och British Lion, som ju också är Steve Harris barband på något vis. Även om de nu ska jämföras. Nico är inte på turné med sitt barband så mycket.
Nej, det tror jag inte. De tror väl kanske. Nej. I grannbyn någon spelning, om nu någon svarar på deras e-post från titaniumtart@gmail.com. Request to play. We don't even need beer.
Precis. Ja, nej, men hur tänker du själv? Liksom,
ja, nej, men helt klart, för det var ju ändå Bruce liksom livelihood det här under ett bra antal år på den tiden han var friad från Maiden, så att säga. Så att det är klart att det är en väldig förväntan på det här, för att vi har ju gått igenom den ändå, kanske nu inte den mest liksom, vad ska vi säga, laboratoriemässiga analytiska med de mest analytiska verktygen, utan vi tog väl tre album i ett svep och sen tog vi tre album till i ett annat svep liksom. Men vi har ju i alla fall liksom besiktat dem hyfsat noggrant i alla fall. Noggrannare än vad de gjorde med min gamla bil som jag sålde här för några veckor sedan, kan jag lova det i alla fall. Men så att då har man har ju förväntningar, och vi har ju hyllat mycket av Bruce Dickinsons liksom lobbare låtar och album. Sen har de ju lite blandat och
gett. Det har vi.
Så det är klart att förväntningarna ska vara stora på fansen på det här. Det är ju det är ju Mr. Bruce Dickinson. Och precis som du var inne på, det är ett visst allvar. Och det är inget halvdant liksom past the jam B-side-grejer som hamnar här. Utan det är ett helt nytt band. Och liksom, det är ändå en etablerad Roy Z som han jobbar med, liksom, de skojar inte till det i studien och gör någon Monty Python av det här inte, utan.
Nej, nej. Och sen är det ju också, det är ju lite ett mysterium hur länge det här har hållit på, är inte. Ja. Att vi vet ju inte egentligen riktigt som hur mycket tid de har satt på det. Så där är ju också ett, men det är mycket mysterium med allt det här, och det är just kanske det som är så kul. Men det tänkte jag också säga, att sådär, vårt sista regelrätta avsnitt blev ju ett väldigt, väldigt långt avsnitt, och jag skulle nog inte liksom, vi måste ju behandla det här i relation till hur vi har behandlat andra saker tidigare i podden, liksom, att det finns mycket att prata om här, men jag tror ändå att vi liksom ska hålla det ganska så här.
Det ska vi definitivt.
Att det är en nyhet.
Det är en nyhet, ja. Det är en nyhet.
Och det är inte en doktorsavhandling.
Nej. Och vi har ett album som kommer, naturligtvis. Så det, då kostar vi ju på oss lite mer snack. Det blir den 1 mars då som den kommer ut. Det som jag bara kan säga, just bara så här för att någonstans ha en replik på det, att hur länge hade hållit på. Det finns ju en låt här som heter Eternity Has Failed. Och som det står liksom i den officiella pressreleasen kring då, när man släppte liksom hela albumets låttitlar och så vidare, så var det ju liksom, anmärkte de på att, liksom, att det indikerar på hur länge det här har varit in the making, eftersom såklart Eternity Should Fail finns på 2015 års Book of Souls, så sannolikt har det här funnits liksom, säkert varit in the making 10 år eller någonting, och man hade till och med skrivit den här låten innan Book of Souls-varianten. Yep. Så att sådär.
Stämmer.
Så det har kokat. Det var på långkok länge. Men vad fan, lite kort, Mandrake Project. Vad säger det dig, Axel?
Jag har ju hört Mandrake, och jag är säkert i någon Harry Potter-bok eller någonting i den stilen. Jag var tvungen att gå in och läsa lite, vad är det här? Men det är ju alltså en växt som lever någonstans i medelhavsländerna, och den har in ancient times så hade använts bland annat som narkosmedicin, och den lär ha så här lite drogiga effekter helt enkelt. Vad heter det? Då man börjar inbilla sig saker och så vidare.
Hallucinogena.
Hallucinogena, precis. Tack. Kvaliteter och så här. Så det är väl liksom den här växten. Och sen att den lite liknar, eller en rot är det. Och de här rötterna liknar lite på en människofigur kan de göra. Och så här. Så att en mystisk planta som har varit med.
Det är för det är ju de där säga, i Harry Potter
litteratur.
Som de där levande som de står och gräver ner, va? Och håller på i något.
Ja, det är något sånt där. Det är någon ordlek på Mandrake på något vis, exakt. Som de heter. Ja,
och, exakt. Så här, what Mandrake screams sjunger ju Bruce i låten Moonchild. Så det kan ju, det är inte första gången Bruce har varit och tassat med. Vare sig om evigheten fallerar eller någonting med Mandrake. Jag kan ju, den heter Alurna på svenska, och det lilla jag nu råkar få fram är att det är en art i familjen potatisväxter.
Aha, ser du.
Så då vet vi att det är potatisprojektet som man kanske skulle kunna...
Ja, precis. Det blev mycket mer metal att äta potatis mitt i allt.
Så är det, definitivt. Så är det. Ja. Jag berättade att min kollega, han är gammal hårdrockare, 10 år äldre än mig, växte upp mycket med Kiss och tog sen svängen åt andra hållet mot thrashen och Metallica då, tyvärr, istället för New Wave och så vidare, men det har vi liksom, det är water under the bridge i alla fall, men när jag liksom namedroppade så här att okej, men vad heter låten? Ja, men den heter Afterglow av Ragnarök. Han blev så jävla full i skratt. Så det är liksom Afterglow av Ragnarök liksom, kan det bli mer metall.
Nej, det kan faktiskt inte.
Och det är inte namn, glow, utan det är afterglow. Det är det som är precis. Viktigt. Det är liksom det, den där efter.
Ja, ja.
Efter det som lyser sen. Glöden kanske. Av Ragnarök.
Precis.
Så det är nu är vi inne på riktigt spännande metallterritorier här, Axel.
Ja. Nej, det är mycket... det är ju mycket mystik, alltså allting med hela det här singelsläppet då, som ju ägde rum här i förra veckan, att det var lite så här som writing on the wall, att det är liksom teasers hit och dit och lite mystiska symboler och lite liksom att, han gillar ju det här med att skapa någon sorts mystik och skapa någon sorts epos och så vidare. Så det är ju allt med det här också. Då vi väl kommer in på musik och tillhörande video också. Men var ska vi liksom börja?
Jag tänkte jag ska kort bara för dig och kanske för de andra. Vad är Ragnarök? Den nordiska mytologin. Då. Det är därifrån det kommer. Och det är stulet från Wikipedia. Alltså, ni får beskylla den textförfattaren där. Men det känns som en artikel som jag lagt upp på ganska länge. Det är gudarnas sista öde eller makternas undergång. Det refererar då inom nordisk mytologi till en serie händelser, inklusive en avgörande strid som förutspås leda till jordens undergång. Detta innebär många gudars och andra mytologiska personers död, inklusive Oden, Thor, Frej, Heimdall och Lokes. Till detta kommer ett antal naturkatastrofer, med bland annat en översvämning som ställer hela världen under vatten. Därefter reser sig världen igen, varvid de överlevande gudarna slår sig samman. Samtidigt utgör de enda överlevande människorna, en man och en kvinna, förutsättningen för ny befolkning. Ragnarök är av de mest avgörande elementen i fornordisk mytologi.
Okej, okay. Så att det stora grejer kan man väl
konstatera. Adam och Eva, alltså, så här, du för ju en tillbaka lite till...
Ja, det finns mycket till kristendomen.
Ja, mycket, lite sådär vibbat till Writing on the Wall slutet där när de åker iväg i bilen och äter äpple.
Japp. Sådär, så. Det är absolut. Och det apokalyptiskt. Tack. Ja, det ska alltså sägas att jag har feber då jag bandar det här, så att vet du, huvud fungerar inte kanske riktigt lika bra som då det inte är feber.
Du är lika varm som Afterglow av Ragnarök.
Exakt, ja, det glöder här i huvudet.
Exakt.
Ja, men det här är ju alltså som undergångarnas undergång, men det är ju ändå inte en undergång för att det finns någon sorts rebirth.
Mm.
Och så här. Men det är väldigt mycket hans huvud och väldigt mycket maiden och liksom stor tematik, bibliska proportioner, undergången, ancient stuff liksom. Det är ju allt man vill ha.
Jo.
I en låttitel med liksom efter en 18 års paus av Bruce Dickinson musik.
Jo.
Så att det väcker ju intresse. Det gör det.
Definitivt. Jag tolkar det så här, om vi hoppar nu in så småningom på låten och musiken, att alla låtar är skrivna av Roy Z och Bruce tillsammans. För det står inte specifikt liksom uppdelat vem som har gjort det, åtminstone inte den här pressreleasen, utan det står bara tiden på låten då. Så att låt oss utgå ifrån att båda gubbarna har skrivit allt tillsammans.
Ja.
Den är 5:45 minuter. Så det är ju en passande längd för en maiden singel, kan man ju nästan säga.
Ja, exakt. Ja. Nej, men det är som man skriver en singel, har Bruce lärt sig i tiderna. Liksom. Men, och det är ju metal, och då får det vara 5,5. Det ska gärna vara 5,5. Och det är under 5 minuter så blir jag nästan skeptisk. på något vis. Det ryms ju inte solo, tänker man.
Nej.
Eller något i den stilen.
Det är ju det som tar tid. Det är ju det som tar tid.
Yep.
Men vad fan, vad så här, vi rip it away. Vi kan ju ta den en liten chunks här.
Det gör vi. Just det. Jag tänker nästan genast introt på alltså en specifik Bruce Dickinson-skiva. Och det är ju Chemical Wedding.
Mm.
Det är den här nedstämda gitarren eller sjusträngade gitarren eller vad det nu är, men lågt stämt och lite så där, nämen tidigt 2000-tal då metal skulle bli något innovativt igen, och så här Dream Theater comes to mind, något så här As I Am, vad heter den, Train of Thought-skivan. We'll be right back. sådana här saker att det sätter ju nog stämningen för låten från liksom första ton, tycker jag.
Ja, det är inte så varmt ljud, utan det är ganska så här distinkt gitarr. Sen kommer trummorna in och kör lite paradiddlar och patterns där. Och det är också väldigt hårt mixade trummor, liksom. Det är väldigt ovant. Nico har ju ganska så här dynamiskt och mjuka. Det är ganska sköna studs på tomtomserna där, men här är det ganska hårt, liksom. Det är nästan som skulle slå med något jättevast, liksom, hela tiden.
Ja, jep.
Så det reagerar jag också på. Det är lite 90-tals sound överlag.
Ja, så är det. Det och just högt mixade trummor, intensiva trummor, hårt kompressade trummor ger ju alltid förstås en viss energi, och det ger ju en punch och att det känns stort på något vis. Och efter ett kort intro med alla de här paradiddlarna så är vi ju inne i main riffet kommer igång. Som ju är tungt. Alltså väldigt Royce. Alltså så här att de ger ju fansen något som har funnits förut, men de ger också de liksom, jag tycker nu ändå att Chemical Wedding är kanske den bästa liksom av Bruce gamla soloskivor. Så att det gör ju mig glad, för det visst har han försökt förnya sig tidigare, och det är ju jättestor variation mellan alla Dickinson-skivor, men det här är definitivt just en Royce Dickinson-skiva, och det är, jag blir glad att jag får just det jag på något vis kanske förväntar mig nog. Så det är liksom ett ganska standard heavy metal riff, men
ja, den är inte riktigt lika hård.
Och allting.
Alltså, Tyranny of Soul, som är den senaste Dickinson som kom innan Chemical Weddings, den är ju ganska, det är mycket dubbelstamp, och den är ju riktigt liksom, den är ganska snabb och Soul Intruders.
Thrashy tidvis.
Ja, faktiskt ganska liksom brutal. Så den här är ju tyngre än den, lite som du är inne på. Det är liksom, det är mer, lite mer Chemical Wedding, helt klart.
Kanske lite mer generiskt än Chemical Wedding, att det känns lite som ett sådant riff som lämnar i skrivbordslådan från de sessionerna, är liksom min första tanke. Men det är ändå helt bra, men att sådär, att det är inte särskilt innovativt, kanske. Ja, att sådär, som en första singel på ett projekt där man har väntat 18 år sedan senast, så hade jag kanske ändå vilja ha något som var lite mer unikt möjligt.
Ja, men helt, jag köper det. Jag köper det också.
Ja. Jep, men det är helt bra. Jag höga förväntningar. Vi kommer in i en vers, och Bruce röst entrar in i mixen, och han är ju ganska lågt i mixen, men han låter arg, och jag tycker att han låter väldigt pigg på denna inspelning, Bruce. Och det är ju en sån här arg Bruce, så att det är liksom lite melodi, men det är mycket rasp och det är mycket ilska och så här liksom Fear of the Dark Bruce.
Ja.
Typ. Så vad har du att kommentera om den första versen, eller verserna överlag i denna låt?
Nej, men alltså, lite bygger han väl vidare på någonstans hela det här äventyrliga. Jag menar, tittar man igen i Maidens värld, 2005 kom som sagt senaste soloskivan. Maiden har släppt mycket musik under den tiden. Maiden har utvecklats väldigt mycket, blivit mer äventyrliga och episka, helt kort och gott har de ju blivit. Så det är ju lite storytelling. I am your very soul, the one you do not know. I am the truth. Alltså, det skulle kunna passa. Så det här, nu kan jag inte säga någon låt, men den här typen av sätt finns ju med på Maiden-skivorna som har bandats fram tills det här. Och det är ju han behärskar ju det där sättet att sjunga på. Så lite passion och känsla. Mycket av det här växt fram under Legacy of the Beast. När han står där med skynke och får sjunga Sign of the Cross. Liksom och sådär. Så det är ju lite sådär. Han vill liksom. Lite profeten Bruce på något sätt.
Ja, det är verkligen. Alltså han börjar ha den där visdomen klär honom, tycker jag. Och en storyteller. Och det här är ju effektivast textknep också, att det är stora saker och det sätter liksom bilder i huvudet igen. Och det gör den här låten. Alltså man far in i någon värld i den här låten och man undrar vad det är för en värld och vad är all denna mystik och vad betyder allt det här som Bruce sjunger om. Och all den här spänningen växer ju bara, på det viset finns det det finns en klar riktning framåt i den här versen. Och sen kommer vi in i en pre-chorus, en bridge. Trummorna halveras i takt och ackorden blir lite längre och så här. Och det här är ju väldigt ondskefullt då, den här pre-chorusen tycker jag. Mm. Den är väldigt mörk. Alltså, det är liksom mycket dissonanser och det är mycket... Bruce går högre i sången för den delen och det är ganska så där svävande och lite powerslaveskt på något vis.
Ja, han wailar ju på för brinnkära livet här liksom.
Jep.
Det är ju, ja, han tar ifrån tårspetsarna riktigt, så det är ju, vad fan tänker jag på? Brave New World era. Men lite my time has come, our time has come, lite
ja.
All has come to nothing, all will burn in hell, la da 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 da. Det som säger riktigt, du vet, fullt upp. Nu får liksom Bruce, nu är det spotlighten på honom på något sätt så där. Och det är också den tuffaste delen.
Det är lite opera nästan.
Ja, för det här är den är helt klart liksom vokalmässigt den tyngsta delen att sjunga i låten.
Det är det. Det stämmer. Och så kommer vi då till refrängen. Och vad är det för en refräng? Det är ju en väldigt hittig refräng.
Jättehittig.
Det här.
Super catchy.
Ja.
Nu man förstår att det blev singelmaterial plötsligt. För det var inte helt tydligt fram tills nu.
Nej, det var det inte. Men den är hittig. Första gången jag lyssnade på den så var jag var inte helt övertygad om hur bra den var. Men sen då jag hade lyssnat på den här låten obs en gång, jag hade lyssnat på den fler gånger efter det, men då den kom så lyssnade jag på den en gång och jag märkte ändå att nästa dag så gick jag och nynna på den. Och jag kunde melodin i sin helhet. Så att det är ju en helt klart minnesvärd refräng och jag tycker att den är bra. Den har, ju fler gånger jag lyssnar på den så börja lyssna mer på gitarrerna och vad gör Roy med sina oktaver och stämmor och grejer, och det är liksom ett väldigt snyggt arrangemang och det är en stor refräng det här, alltså riktigt stor, den är arena på något
jätte.
Vis den är,
jätte, jag är helt enig med, alltså, helt enig med dig. Jag ska också säga, första gången jag såg den här, jag såg ju på premiären då på torsdag kväll. Men det var så mycket med den här videon, jag förstod ingenting av musiken. Det var så jävla svårt att fokusera på någonting överhuvudtaget. Så att jag liksom, den bara for helt förbi mig. Så jag satt på den sen en annan gång på YouTube. Jag kollade inte om den hade kommit upp på streamingtjänsterna. Liksom, ren och kär musik. Men jag tittade liksom bara åt andra hållet. Jag kunde titta på tvn. Bara för att liksom lyssna på musiken. Och så, aha, är det så här låter egentligen? Så det var bara en massa sus. Och undertexter kom väl lite till det liksom. Men det är väldigt mycket element man ska försöka förstå sig på när man ser på den där videon. Så att...
Så är det.
Vi kommer dit, men jag tillbaks till liksom Eyes of creatures follow me, moonlight guides us on a steady course, afterglow of Ragnarök, la da 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 la da da. Jätte allsångsvänlig arena rock. Yep. Alla Bloody Adrian Smith liksom.
Ja. Nej, men just en sån är den. Adrian skulle vara nöjd. Liksom. Jag tror han är den också. Så här, även om man inte har haft någonting med den att göra, så vitt vi vet. Men en sak jag reagerar på här är att det är lite som att Bruce Dickinson skulle vilja att den här refrängen skulle vara snabbare. Mm-hmm. Vet du? Att den är timingmässigt lite sådär hossig ibland. Och jag kan lite irritera mig på det i vissa fraser. Det är inte i många delar, men det är i någon rad där det liksom... Han skulle vilja att den skulle vara lite snabbare, känns det som. Så här. Det finns liksom en liten...
Han rusar.
Liten hast. Han gör det lite grann. Men det tar inget... Alltså det är bara en kvalitet, antar jag, som den har, den här referängen. Det är så vi kan välja att se på det. För jag tycker ändå om den. Det är liksom... det är ingenting som stör, men jag vill ändå bara säga
ja, ja, ja.
För att jag reagerar på det.
Yep. Det tycker jag du ska säga. Det tycker jag du ska säga. Och sen tillbaka till ja. Ny världs direkt, är väl pang på den då, eller är det någon mellanspel där? Jag tror den är väl ganska
rätt. Nej, inga rätt på. Det är egentligen det är samma arrangemang i vers 2 som i vers 1, men förstås annan text.
Ja.
Men det är en väldigt, det är liksom ganska klipp och klister.
Ja, ja. From me there's no escape, no opening the gate. Ja. Det är ju väldigt sådär.
Ja, men det är... De grejerna är nice, det där staccato. Det, man vill sjunga det. Det är väldigt metal. Det är liksom...
Mm.
Ja, nej, men det är en bra grej. Mycket mystisk lyrik fortsätter. Alltså, den målar ju bilder, den här. Och jag tror att man kan lyssna på den 10 gånger och ha helt olika upplevelser av vad texten på något vis är.
Mm.
Jag har inte nu analyserat den som en litteraturprofessor ännu. Men det där... Ja,
ja, men det, alltså fortsätter. Så här, det är ju... Jag har inte heller... Inte som en litteraturprofessor. Men överlag texten är ju ganska... Det är lite tidigt... Jag kan säga tidigt med den heller, för då var de inte liksom och fria till de här, vad ska vi säga, övernaturliga saker och liksom riktigt att knacka på den dörren, utan då var det ju mera Just 16 och Pickup Truck. Men lite så här, liksom, and I will not be free, I cannot choose to be, inte det är ju jättesvår engelska, liksom, och all has come to nothing, all will burn in hell, now the bridge has broken, all is overcome. Andra versen, from me there's no escape, no opening the gate. Incarnate freedom, just a hopeless dream. I read your silent mind. I feel you hate refined. Det är så här med rim och liksom. Han har nog suttit liksom med rhyme dictionary där.
Ja.
Så därför att få det åt. Så det är ju så här catchiga, hårda metalord. Måste jag säga. Mycket
och
burning
och
bra, escape. Och
det är bra ord.
Hate yep. Och det är ju sådana här klassiska. Jag har någon tänkt göra någon studie vilket som är det mest använda ordet i metal. Om det finns en sån här topp 100-lista. Om man någon får feeling.
Ja, nej, men det kan man ju använda någon AI för att ta reda på åt en. Analysera all metaltext, tack.
Yes, man ger mig en topp 100-lista ja. På de populäraste orden och ta bort alla the, on, in och så vidare.
Exakt. Ja, tänk. Alltså om AI skulle ha funnits medan vi gjorde AI har ju funnits, men du vet, ChatGPT skulle ha existerat medan vi gjorde den här podden, så tror jag att siffernörden i dig skulle ha haft ännu mer att prata om.
Oj.
Om du skulle...
Vilka listor, vi skulle aldrig ha kommit till låtarna då. Joel analyserar, skulle det väl bara vara så. Jag får egna poddar, liksom så här förpoddar, med den podden 50%.
Ja, exakt.
Bara sitter och rabblar igenom sånt shit. Nej, vi ska inte...
Nu med fler siffror.
Vi ska inte bli som våra vänner det? I finska podden. För de har nog tagit steget över till... Ja, det är nästan så de borde bli inlåsta. Men nyckel som kastas bort så småningom. För de är djupt nere.
Refräng 2. Mm-hmm. Den.
Samma pre
till refräng. Samma grej. Och sen kommer vi in i en instrumental, eller vad ska vi, ett stick helt enkelt. En C-del. Bruce är ju väldigt teatralisk här får han leka i höger och vänster kanal och han får säga dramatiska saker till sig själv.
Ja, det här är ju spoken words.
Det är det. Det här är poesi. Han reciterar över ett tungt komp av Roy C med mycket klocka på riden och sådana här grejer. Helt okej del. Den är kanske den minst intressanta delen i låten ändå, kan jag nog tycka.
Ja,
och så där, och en tillstymmelse.
The world is only dust. Now the bridge is broken. There's a fire in the eyes. Metallord här igen, Axel.
Väldigt mycket metallord.
Mycket dust, verkligen. Fire and ice och nothing. Och broken bridge.
Ja. Och musikmässigt så får vi liksom en tillstymmelse till ett gitarrsolo. Det är inte liksom jätte sådär fokus på det, utan det är nog mera en liksom ljudmatta av oväsen och så här. Något i den stilen. Så det är nog bara spänning som byggs här, mm. mer än en del, ett komp till ett gitarrsolo så att säga. Men det behövs den här delen för att komma in tyngdmässigt på den sista pre-chorusen för den här låten. Och här är det nog, här tar Bruce i ännu mer än i de tidigare pre-chorusarna. Och det här, den bygger dynamiskt väldigt fint den här låten, tycker jag. Mm. Att det är som att de höga tonerna känns högre i den här sista pre-chorusen.
Ja. Han sparar den bästa biten till sist.
Jep. Ja, och refräng och så vidare på nytt. Och sen har vi en extra arg och producerad Bruce i outrot mm-hmm. på denna låt. Det låter ju nästan som growl.
Ja.
Alltså det måste ju vara det närmaste vi har fått Bruce att growla.
Det är det. Han står och sjunger låtens titel.
Ja.
För exakt. Det är första gången after den kommer också i texten. Den har ju inte kommit hittills. Så att det är ju sådär. Man har inte plockat något från korusen och döpt den, utan Afterglow. Jag har svårt med att den Ragnarök. Det låter Ragnarök. Han sjunger med ö ändå, men det blir sådär Afterglow.
Ja, han försöker.
Of Ragnarök. Det låter som man ska vara lite berusad då. Ragnarök. Jag får något sådana här, vad heter det där för Ronny och Ragge liksom, som ska försöka imponera. Bara på det ordet. Men han är arg.
Ja.
Som en arg Ronny och Ragge.
Så är det. Och så är det en sån där lite lätt Children of Bodom-aktig lead-synt som är och plinkar där också i bakgrunden.
Ja.
Jag börjar tänka på Bodom. Det är någon sån där syntklockor, så dramatiska, lite så där, jag vet inte, cembalo-aktigt. Sånt här. Sånt som finländaren i mig gillar nog ändå.
Ja, för de har ju en keyboardist liksom med här på skivan, Mysteria. Är namnet på keyboard.
Ja.
För det är ju Roy som har spelat basen också här. Så att
exakt. Ja,
alla stränginstrument, så att det är klart. Tror du Mysteria, jag vet, Mysteria en tjej, tror jag. Har hon tiltat den som Children of Bodom också mot publiken?
Jag hoppas.
Blir inte mer det finsk metall att ha keyboarden tiltad mot publiken. Jag älskar det.
Absolut. Men det är mycket cool ljuddesign och mycket roliga synt. Vi har ju det där liksom outro ljuddesignvärlden runt den här låten. Både i intro och i outro så är det ganska mycket så här spännande syntmattor och annat sånt här. Så det är ju nog en väldigt välproducerad låt kan jag konstatera. En stark första singel liksom till den här skivan, och jag vill höra resten. Och här finns det ju mycket att säga om. Vad händer till näst? Vad är det här för en, vad är Afterglow of Ragnarök videon, som ju ställer fler frågor än videon till alltså Two Minutes to Midnight, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Det är så mycket content. Ryan McFall är det som har regisserat denna eminenta pjäs, påstår sig vara award winning. Det vet jag inte om det är en Golden Raspberry eller någonting annat han har vunnit. Men speciellt bra är inte den här videon. Så här, de släppte en teaser trailer ju innan, du såg den lilla teaser trailern. Och jag var så, fan, det ser coolt ut. Det här kommer bli typ nya Writing on the Wall ändå. Vitsen var coolt liksom. Bruce har äntligen fått upp liksom aptiten för att göra en riktigt jävla bra videon. För jag satt och tittade innan.
Yep.
Innan videon, jag hade lite tid att slå ihjäl den. Gick väl live med Elva på kvällen, och det var en vardag. Så jag tittade lite på hans andra videon. Jag kan inte säga att jag specialiserar mig på hans solokarriärsvideo, men de är ganska slarviga. Lite sådär klassisk Maiden. Men då tänkte jag att nu jäklar. Men igen, sen när jag var klar med den här, jag förstod ingenting av videon och jag förstod ingenting av musiken. Så då lyssnade jag på musiken isolerat. Nej. Sen tittade jag på videon isolerat och försökte liksom analysera den. Men det är så mycket de har krampat in i den här jävla bloody... Vad är det för storytell? Det är något citat i början.
Ja, nej, jag förstår absolut ingenting. Det är för mycket mysticism.
Och han sitter
för
i något okult hotellrum i LA, och sen förs han då in genom någon typ av ritar in i någon slags alternativ värld. Och far ut till någon ö med någon segelbåt.
Där det brinner.
Det sprutar upp någonting. Och vi gick ju just igenom mytologin och liksom gudarnas undergång, gudarnas sista öde. Men det var någon sån där, den mystiska ögon som tittade på honom. Och de var lite coola, de där Star Wars-dockorna.
De gillar jag. Monstren.
Ja, så de var nice faktiskt. Ja. Snyggt av kostymören faktiskt att ta fram dem. Men sådana ledermasker eller vad de nu hade. Det var coola glas.
Ja. Jep, så science fiction och så här liksom rejält hantverk ändå i dessa dräkter. Det måste jag nog ge det, men jag förstår verkligen ingenting.
Nej, inte jag heller. Alltså, inte. Och sen någon texter ibland, det står några subtitles där ibland då liksom med någon som säger något, du kommer aldrig att lämna det stället. Och så går han över någon brinnande bro då, den här som han ju sjunger om i pre-korusen va, now the bridge has broken, all has burned to
exakt.
Hell, all has come to nothing. Ja. Men och det är jättedålig effekt på det. Måste säga, förskräckligt dålig effekt på den här videon. Och sen hux flux, och sen så kommer hans tjej in konkandes med en jävla hjärtstartare.
Ja, och väcker honom ur den här.
Och alltså hon kommer in genom dörren med en hjärtstartare i handen. I vilket när gör man det?
Nej, jag vet inte. Alltså kanske hon är, vet du, är hon månne... Hon vet att, det är ju så här jag tolkar den här, en snabb så här. Det han gör är att han missbrukar, vad heter den på svenska, denna rot som är släkt med potatisen.
Alurna.
Mandrake alltså. Alurna. Han missbrukar alurna och hans flickvän vet att han är missbrukare och därför är hon beredd på att det ibland går åt helvete och därför har hon alltid en hjärtstartare med sig. Typ.
Inte, fan, det där, nu börjar det ju bli fullt logiskt det här faktiskt. Ja, för de sitter ju på något sätt lite sunk, du vet, nästan ett sånt boende vi hade i LA, liksom du vet. Ja. Man ser ju där i början. Liksom.
Exakt.
Jag kan tänka mig att man kan bo där lite längre om man är missbrukare.
Alltså Jim Morrison hade ju varit säkert på det där motellet och gjort samma sak som den här killen i den här videon.
Ja.
Eller någonting.
Så han...
Så här. För han bodde då, han hade bott på det motell vi bodde på i Los Angeles.
Exakt.
Om det är någon lyssnare som är förbryllad här. Ja.
Ja, men
nej, men något sånt.
Något sånt. Ja, men vad fan, men då blev det ju plötsligt logiskt. För sen säger han ju något sånt här i slutet att jag såg honom eller vad han nu säger, jag kom dit eller någonting.
Ja, sånt. I saw the Mandrake Project. Ja.
Och hon är sådär, nu far vi till torken med dig, hör du.
Exakt. Exakt. Så att, ja, men det här ska då alltså tydligen bli, för det här blir ju då ett album. Mm. Med 12 låtar.
Mm-hmm.
Och vad jag förstod av vår, vad heter det, Maiden-analytiker kollega i Ukraina, så ska det här alltså tydligen då resultera också i 12 videor.
Jaha.
Har jag förstått det som? Ja. Som ska släppas med 3 månaders mellanrum. Om jag förstod, det här är liksom källa Metal Pilgrim. Och med 3 månaders mellanrum, så att med andra ord har vi liksom 2,5 år av kryptiska Bruce-videon.
Ja, för det ska ju släppas som serietidningar kring det här också. Det är,
exakt,
om man tittar där i sluttexten, exakt, kommer det ju lite sån här strippar liksom från serietidningar. Så är det här då mer att det är liksom mycket mer än musik. Det ska vara film och det ska vara tidningar och... Lite sådär, nu får det vara den, men lite I can smell money grab somewhere along the line.
Ja, och samtidigt som vi ju vet att hårdrockare är nördar och tycker om att leta efter detaljer och har tålt liksom decennier av konceptalbum och allt det här. Så att I don't know, men det känns kanske lite, alltså just i och med att det är så mycket mysticism i allt det här, så det känns kanske lite som att man trycker in mystik för mystikens skull, och jag hoppas bara inte att här tycker jag då, precis som du, att det här är en otroligt förbryllande video, och jag tror att man mår bäst, ärligt talat, av att lyssna på musiken, på musikens villkor, liksom, och inte beblanda sig med det här. För det är jag inte så ivrig på faktiskt. Jag vet inte riktigt, med tanke på hur den här första videon var, så vet jag nu inte riktigt om jag vill ha 11 avsnitt till av den här serien.
Nej, jag är inte jätte på hugget för det faktiskt. Då ska det nog bli jäkligt mycket bättre faktiskt. Och det roliga väl är så här, i takttexterna då i slutet så står det liksom att ett väldigt speciellt tack till alla liksom cast and crew som fick den här i rekord som gjorde den liksom tirelessly to make this film A Reality in Just 6 Weeks. Jag var så här, fan, 6 veckor för att banda den här jävla musikvideon. Liksom seriöst. CGI, 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 lite ledardockor från, de var ju i LA och bandade det här, det var bara att ringa till George Lucas. Och sen var det lite ett motellrum där, granne med Morrison liksom. 6 veckor, hur fan kunde det ta så länge att banda det då?
Ja, och kasta någon sorts Sith-kappa över Bruce Dickinson.
Exakt.
Framför en green screen.
Ja, exakt, och den hade han kvar från Sign of the Cross liksom, på Legacy of the Beast.
Det är exakt.
Så I got one, kan han markera bara och säga.
I'll bring the cloak.
Exakt, exakt. Should I bring the cross too? No, not this time. Not this time. Så att, jag vet inte, katten alltså. Den videon var nog, jag måste säga att den var inte bra. Förlåt mig bara, men den går nog inne till... jämför jag med den här, för det är ju lite sådär, du kan ju hitta liknelser kanske till Can I Play With Madness-videon. Så jag kan väl se, absolut. Nej, men du vet, man är ute och utforskar någon mysticism, för han också trollas ju bort liksom, åker ner i den där grottan. Men den är fan bättre än den här, även om den inte är bra heller.
Ja. Nej, men miljöerna, den är ju ändå filmad on location, annat än i ett motell.
Ja, liksom. Ja, exakt. Att
de har ändå hittat några ruiner och någon professor, alltså en skådespelare som någon kanske till och med kände igen och så här, så att men det här är nog
nej, det är så.
Alltså, jag skulle säga att videon gör låten sämre.
Videon gör låten mycket sämre. Talat. Låten i standalone låten riktigt bra och riktigt lovande, precis som du säger. Men videon gör den inte rättvisa faktiskt, för det jag vet inte, katten. Jag håller mig till musiken inför kommande.
Ja.
Och det är ju den 1 mars kommer ju allt att släppas. Den är bandad i LA. Den här låten också i LA's Doom Room.
Okej. Okay. Vilket namn.
Ska vi bara snabbt räkna upp låtarna på hela plattan?
Ja, det kan vi göra.
Nummer 1, Afterglow of Ragnarök. Nummer 2, Many Doors to Hell. Rain on the Graves. Resurrection Men. Fingers in the Wounds.
Den var...
Det är kova det. Det är en kort låt, 339. Ja. Det känns som att den kommer, va?
Okay. Något sånt.
Eternity Has Failed. Mistress of Mercy. Face in the Mirror. Shadow of the Gods. Och slutligen en 951. Sonata. Inom parentes. Immortal Beloved. Tänk om man får stå på Gröna Lund och ropa Sonata, Sonata, Sonata. Vad roligt det skulle vara.
Det skulle vara roligt. Någon skulle skratta. Det tror jag.
Jag ska ta såna här röda metrobyxor på till spelningen bara för att liksom secret tribute. Daddy's girl, nice and sweet. Never in trouble, mommy's honey. Jag måste bara en liten detalj jag noterade i sluttexten i videon igen då. Att vem som är liksom bolaget, det är ju BMG som har gett ut den här skivan eller singeln. Och sedmera skivan kommer de också ge ut. Men vem som då har gett ut den under deras licens, det är lite roligt. Det är Duelist Holdings Limited. Om det för dig tillbaka till de gamla goda tiderna när vi pratade om The Numbers of the Beast. Så det var ju ett av Bruce bolag. Och vi funderade, vad gör de med alla bolagen? Nu vet vi i alla fall att Duelist Holdings Limited, de ger ut The Mandrake Project. Så det är kul att de får lite pengar på sin bokföring, kort och gott.
Ja, om jag vet någonting, jag är inte någon ekonom, men om jag vet någonting om holdingbolag och limited grejer så luktade skattetekniska skäl, tycker jag. Så här.
Väldigt allvarliga anklagelser här, Axel.
Ja, nej, men ska vi, ja, no, men ja, det är det. Men, no, ja,
men det här registrerades för länge sedan, det vet vi ju. Också. Det vet vi. Det här bolaget,
det vet vi.
Det fanns för länge sedan. Så att
så är det.
That's about it. Det är The Mandrake Project. Nu sitter vi stilla i båten och jag föreslår att jag kommer åtminstone digga till den här låten. Inte för mycket, men en del i alla fall, så att jag kan den väl när det drar ihop sig för Gröna Lund i början på juni. Och Och den 1 mars kommer det många, många stekheta nya låtar för oss att sätta tänderna i. Och då tror jag att vi återkommer.
Så är det.
Då har vi 9 andra låtar att prata om.
Det behöver vi göra, ja. Så är det. Nej, men spännande. Det här var kul. Jag tycker vi fick upp värmen lite här nu i något skede. Lite, så här, ja, lite rostigt i början, men ja.
Nu spinner mot
dem. Sitter det där någonstans i ryggraden.
Katten spinner, ja. Ja, men det var så är det. Lite sån virtuell liten hjärtstartning här vi också. Av handen och killens tjej.
Exakt.
Bara okulta resor. Men vilket ju också betyder att we will be back. Det kan vi väl säga, Axel.
Ja, det. Så är det ju. Vi har ju ett visst ansvar.
Det har. Så att senast, den där Mandrake Project. God jul önskar jag er. Gott nytt år.
Och puss och kram.
Up the Irons.
I fel ordningsföljd. Där var vi rostiga.
Där var vi rostiga. The Irons.